Tack lovsångarna för den här underbara lovsången och atmosfären som vi får vara i här. Och god eftermiddag allesammans, ni som sitter där hemma och följer vår gudstjänst. Och vi ska ju fortsätta den här serien om relationer. Och vi har en utmaning, vi som undervisar de här söndagarna, och det är det att det finns så väldigt mycket att säga i det här ämnet. Och vi måste begränsa oss på något sätt, och det känns lite som att det blir ett skrap på ytan, och det är min känsla också den här dagen. Men vi tänker att det är ändå bättre än ingenting. Och nu är det ju Alla hjärtans dag idag, så temat för en sån här dag tycker jag är givet. Det ska handla om kärlek, kärleken mellan man och kvinna, och jag har satt en underrubrik, myter och sanningar. Och kärlek, det är ju navet som våra liv väldigt långt kretsar kring. Vi har ett grundläggande behov allesammans av att känna att vi blir älskade. Vi söker kärlek och vi omges av en mängd olika åsikter om kärlek. Och kärlekstema, det är ju tema nummer ett om vi ser på filmer, musik, litteratur, konst och så vidare. Och en filmskapare som inte lägger in någon love story så missar ju det där som är liksom säljer. Eller, ja. Och i det här bruset av röster om vad kärlek är, så ska du och jag navigera. Och som troende så vill vi ju ta in eller bygga våra värderingar utifrån Guds ord. Och samtidigt så finns vi i en miljö där vi omges av ett ständigt brus. Och jag läste här för inte så länge sedan en artikel av John Hoffman, en pastor som tillsammans med sin fru jobbar mycket med samtal med parrelationer. Och frun var terapeut eller är terapeut. Och de har tillsammans funderat ganska mycket på den här frågan, att varför slutar så många äktenskap i skilsmässor nu för tiden? Och efter att ha suttit och lyssnat på många par, så drar han den här slutsatsen att äktenskapen idag bygger väldigt långt på myter. Det vill säga, de bygger på en idealism som målar upp fantasier som inte är verklighetsförankrade. Jag har tänkt inför den här söndagen, så har jag tänkt på Paulus råd till Timoteus. I första Timoteus brevet kapitel 4 så säger Paulus så här: men de gamla gudlösa myterna ska du avvisa. Träna dig istället i Guds fruktan. Men jag tänker att det inte bara kanske finns några gamla myter som vi behöver avvisa, utan vi behöver också kunna identifiera vår tids myter och träna oss i Guds fruktan, träna oss i vad Guds ord säger om relationer. Så jag vill idag lyfta fram någonting av vår tids tänk och influenser, och kanske också en del förutfattade meningar som vi kan ha om att leva i en parrelation. Och det första jag vill lyfta fram, det kallar jag för myten om den stora kärleken. Bilden av att kärlek är någonting som drabbar oss. Någonting som du inte rår på, som du inte kan styra. Du vet, kärleken som slår ned som ett åsknedslag. Och du finns plötsligt där mitt i elden och hettan. Och samtidigt så söker vi lite av den där elden. Och en kärlek som ska ge oss allt det som vi drömmer om och det som vi behöver. Som är fullkomlig, som är perfekt. Och ni vet, kärleken med stort K. Och jag inte bara söker den, utan den söker mig. Per Arne Dahl, han är en norsk familjerådgivare. Och han har skrivit en bok som har faktiskt titeln Den stora kärleken. Det är en fantastiskt bra bok. Det är många år sedan jag läste den. Och den håller ännu idag. Och där så analyserar han vår tids av kärlek. Vår tids bild av kärlek. Och han skriver så här. Myten om den stora kärleken, den omvälvande känslostormen som man inte kan svika, håller på att bli den faktiska ledstjärnan i våra liv. Och han säger att vi är med om en samhällsutveckling vars möjliga skadeverkningar vi ännu knappt kan ana. Nu är det 20 år sedan den här boken kom ut. Men jag tänker att den här bilden som han ger, eller den här analysen som han gör, så den har inte liksom avtagit, eller den här bilden av kärleken. Och tvärtom så tänker jag, eller tycker jag, att den har tagit över ännu mera. Han fortsätter så här. Från att ha varit grunden för ett livslångt förhållande så håller kärleken på att förvandlas till en känsla eller ett tillstånd som vi kräver av den andra. Från att ha varit trohetens hörnsten håller kärleken på att bli accepterad ursäkt för otrohet. Jag kan inte svika den stora kärleken, sa en familjefar som lämnade sin fru och 4 små barn. Och han säger att grunden för våra relationer idag så är myten om den här passionerade liksom människan som söker både lycka men också det här att liksom ständigt få vara tillfredsställd. Och nu vill jag då kontra den här myten om den stora kärleken och säga att kärlek är ett val. Jag väljer att älska. Och det där kan ju låta väldigt oromantiskt nu så här på Alla hjärtans dag. Men vi får inte blanda ihop förälskelse med kärlek. Om vi blandar ihop förälskelse med kärlek så är det kanske inte så konstigt om en relation dör ut efter ett år eller någonting sånt. Och vi finner oss själva på jakt efter någon ny som ska ge oss den där berusande känslan. Kärlek är inte i första hand en känsla. Kärlek är ett beslut. Jag väljer att älska. Och nu kanske du tänker, ja men förälskelsen då, har den ingen plats och romantik? Ja, absolut. Och man kan se förälskelsen som den där startmotorn som gör att en ny relation kommer igång. Du blir intresserad av någon och det där, du som är så blyg, du som är så försiktig så du överträffar dig själv. Och du kommer till skott, du tar initiativ, du kanske bjuder ut på dejt och du överraskar dig själv. Och jag menar, det är ju stort, visst. Och det ska vi inte underskatta. Vi fick en uppmaning här inför den här serien att vi borde uppmuntra mera, liksom folk mera att dejta. Och absolut, ta initiativ. Och du kanske inte behöver vänta på det där stora åsknedslaget. Det kan hända att du är lite nyktrare i huvud om inte blixten har slagit ner allt för kraftigt. Och jag vill ge lite vägkost till er som dejtar eller som planerar att dejta. Ge varandra tillräckligt med tid för att lära känna varandras personligheter och egenheter. Förälskelsen har nämligen en tendens att försköna. Och vi brukar ju säga så här att kärleken är blind. Men jag skulle inte säga så. Däremot är förälskelsen blind. Förälskelsen ser det som den vill se. Medan kärleken så är nogsamt medveten om den andras brister. Men den väljer ändå att älska. Här i veckan, bara för några kvällar tillbaka, så sände en av de här svenska tv-kanalerna en dokumentär om förälskelse och kärlek. Så jag kikar ju lite på det där. Och det var intressant där, för man presenterar en forskning som visar att när vi är förälskade så stänger vi av vissa delar i hjärnan som ägna sig åt den här sociala bedömningen. Det är så här att när vi träffar en ny människa så är det delar av vår hjärna som sätter igång och bedömer personlighet och allt möjligt sånt här. Men när känslorna går riktigt heta så då stänger du ner den där funktionen i hjärnan. Så förälskelsen, den blundar för vissa saker. Och det kan ju vara bra att ha med det i beräkningen. Så ge tid till att utforska, till att lära känna varandra. Bibeln så beskriver, eller använder lite olika begrepp för kärlek. Nu hinner jag inte gå in på det här desto mer, jag bara snuddar vid det. Kanske någon fortsätter någon söndag längre fram. Men det visar ändå på olika nyanser eller dimensioner i kärleken. Vi har eros, den här romantiska, passionerade kärleken. Sen finns det epitumia, som är mera åtrå och lusta. Och så har vi storge, som är mera den här dimensionen av tillhörighet. Av, ska vi säga, tillhörighet i en familjär kärlek. Och så har vi det som Benjamin talade om förra söndagen, filia, mera den här vänskapliga dimensionen. Och sen har vi agape, den här osjälviska kärleken. Så kärlek har många olika dimensioner. Problemet idag är att vi plockar ut passion och sex. Och så sätter vi likhetstecken med kärlek. Om vi tänker på äktenskapslöfte som vi ger. Att vi ska älska i nöd och lust. Och ska du älska när det är nöd, då behöver du någonting mera än känslor. Det krävs ett beslut som det där inte förändras med när känslorna förändras. Vi kan väl också säga det att även om du har gått in i en parrelation eller om du är gift, så betyder det inte att du kan drabbas av liksom passion eller attraktion efter det, liksom gentemot någon ny människa. Frestelser kommer och går. Och därför är det så viktigt att vi kan skilja på förälskelse och kärlek. Kärlek, det handlar om överlåtelse till en annan. Ett beslut som jag gör. Och nu lever vi ju i en kultur där vi själva får välja vem vi vill gifta oss med. Tack och lov för det. Och ändå så vet jag inte om det är något enklare för den skull. Men det finns andra kulturer. Och går vi till exempel till Gamla testamentet så ser vi en annan kultur. Där det oftast var någon som valde åt en. Och jag läste här i veckan den här berättelsen om Isak och Rebecka. Ni vet, gamle Abraham, så han skickar iväg sin tjänare för att söka en hustru åt den 40-årige sonen Isak. Och skickar iväg honom långt bort till sitt fädernes land. Och jag tänker mig att det där var en resa som säkert tog många veckor. Men så står Rebecka en dag framför Isak. Och jag tycker det står så vackert. Första Moseboken 24 så står det så här, väldigt kort. Hon blev hans hustru och han älskade henne. Väldigt vackert. Och här så är det ju väldigt uppenbart att känslorna kommer efter det här beslutet. Han väljer att älska den här kvinnan som sin hustru. Och hon väljer att älska den här mannen som sin man. Och jag tänker, vem är du och jag att bedöma eller uttala oss om att den kärleken inte skulle ha varit äkta? Eller att det inte skulle ha vuxit fram genuina känslor efteråt? Men vi konstaterar i alla fall att han älskar henne. Nåväl, vi ska gå vidare till nummer två, som jag kallar för myten om den perfekta. Och det är kopplat till det här första. Den här myten så säger att om du gifter dig med rätt person så kommer du att bli lycklig. Då kommer dina behov att bli tillgodosedda. Och för många troende så blir sökandet efter den rätta så kan bli nästan ödesmättat, krampaktigt val. Tänk om jag missar den rätta. Tänk om jag liksom missar den som Gud har utvalt för mig. Och man ber, man söker Gud, och det ska vi göra. För det är ett viktigt beslut som vi ska leva med i framtiden. Så be, sök Herren. Men sen kanske du står där en dag och tänker att nu har jag ju hittat den som Gud har utvalt för mig. Och sen hinner ni inte så väldigt långt in i äktenskapet, så konstaterar du att hon var ju ändå, hon eller han var ändå inte så perfekt. Och allt fler kanske skavanker eller sån här egenheter som irriterar så kommer fram. Och så glömmer man bort i den här förälskelsens virvelstorm, så glömmer man bort att det är två syndare som slår ihop på oss. Nu är det inte bara en syndare i huset, utan nu är det två som båda bär med sig brustenhet, skador från syndafallet. Benjamin var inne på det förra söndagen om den här brustenheten som kom in i skapelsen. Och det finns nog inget som kommer att exponera din syndfulla natur så mycket som äktenskapet på daglig basis. Din själviskhet, ditt dåliga temperament och din lathet och allt därtill som finns i oss som är av sämre sort. Och också den här barlasten som vi bär med oss från det förflutna. Och vi sa här i veckan på kontoret, eller då med Anders när vi planerade den här serien, så sa vi att och sen i föräldraskapet, så då kommer det där sista skräpet upp till ytan. Och det här gäller ju inte bara dig, utan det gäller också din partner. Och därför så kan inget äktenskap bestå utan att man både ger och tar emot nåd. Och jag vill kontra då den här myten om den perfekta och säga att kärlek, det handlar mer om att bli den rätta än om att hitta den rätta. Det handlar om att lära sig tjäna den andra och sätta den andra före. Och jag har ett citat här av en danska, Jens Christian Gröndahl. Han säger till och med så här, att kärlek handlar ju inte alls om att finna sig själv, utan tvärtom om att bli tagen ut ur sig. Ja, det är nog kanske inte riktigt vad vi förväntar oss när vi talar om kärlek. Men vad är det Bibeln säger om kärlek? Vi har ett helt kapitel, första Korintierbrevet 13, som kallas för kärlekens lov. Och där läser vi att kärleken söker inte sitt. Och vi läser en mängd annat om kärleken där. Men ju längre in i kärleken vi vandrar, desto mera så vänder riktningen bort från oss själva och till ett annat du. Så det handlar om att narcissisten i mig får dö, den här självupptagenheten. Det handlar inte om i första hand vad kan jag få, utan hur kan jag tjäna. Eller som någon har sagt, att kärlek så stavas tjänande och offer. Vi går vidare till den tredje punkten som jag har ikväll. Myten om, eller ska vi säga en förutfattad idé om att bara jag blir gift så löser sig mina problem. Och det här hänger också ihop med de här två tidigare. Och nu vill jag på inget sätt förminska den smärta, den ensamhet, den påfrestning som det kan innebära att stå utanför ett äktenskap om man längtar efter en relation. Jag kommer själv ihåg, jag har varit gift i över 35 år nu, men jag kommer fortfarande väldigt väl ihåg hur jobbigt jag upplevde det när den ena kompisen efter den andra hittade sig en partner och småningom gifte sig. Och jag längtade också efter en familj och upplevde den här ensamheten väldigt svår. Så jag har inga problem att förstå den kamp som det finns med det här. Det som hjälpte mig under den här tiden, det var att inte se den här tiden av väntan som ett ingenmansland eller bara sån här, ska vi säga, ja, bortkastade år i väntan på att livet med stort L ska börja. Ja, men det är ju det man ser fram emot när man växer upp, att någon gång ska livet börja. Och det kan lätt bli så också när man går och väntar på det där, får bilda familj, att någon, när ska det börja mitt liv? Utan att se den här tiden som en tid för mognad av att jobba med mig själv, lära känna mig själv och lära mig att stå ut med mig själv. För om jag inte står ut med mig själv, hur ska någon annan stå ut med mig? Och min man och jag vill ge det här som ett råd att jobba på dig själv. Men när jag sen fick eller min man, min blivande man ska vi säga, när vi då började sällskapa, så vi filosoferar ganska mycket, vi samtalar väldigt mycket om olika saker. Och vi formulerar en tes. Bibeln säger ju att de två ska bli ett. Så vi uttryckte det så här, att det är ett plus ett som blir ett. Det är inte noll plus ett som blir ett. Och med det så ville vi tala om för varandra hur viktigt vi upplevde det att båda hade vuxit till en sån här självständig individ. Att inte vara, ska vi säga, beroende av, på ett osunt sätt av den andra för sin självkänsla eller liksom sitt välmående. Utan det här att ha mogna i sin personlighet och som individ. Jag kan inte lägga på en annan människa att lösa mina problem. Och när jag ser tillbaka nu på de där jobbiga åren så ser jag att det var en period när jag växte väldigt mycket. Och det är ju därför som jag vill också ge den här uppmuntran till dig som lever i den här perioden av väntan som du tycker är jobbig. Ta vara på den tiden. Låt det få bli en tid av mognad och tillväxt. När du lär känna dig själv, du jobbar med dig själv, med din karaktär, med disciplin, med din gudsrelation. Jag tror att du vet själv var du har, liksom det där, var det svajar i din personlighet. Våga ta itu med saker och ting. Och du ska veta en sak. Att du investerar för en kommande relation. Så jag vill ge med det som en hälsning. Men kärlek, det handlar om vilja och beredskap att växa och mogna. Det handlar om lärjungaskap i praktiken. Och det här, den här beredskapen att växa och mogna, den behöver vi hela tiden bära med oss. När jag förberedde den här undervisningen idag så formulerade jag en tanke, eller jag skrev ner den, en ny tanke. Det kan hända ni får den på skärmen också om ni inte haft den där redan. Men jag tänkte så här att ja, det är inte så ofta som man kanske får tänka en ny tanke eller formulera någonting som man inte själv har liksom hittat någonstans. Så jag satt ju till och med mitt namn under det där citatet. Så nu citerar jag Lütz. Att den dagen jag inte längre är villig att växa så kör jag mitt äktenskap in i en återvändsgränd. Det handlar hela tiden om viljan, beredskapen att växa. För det är också så här att den person som du gifter dig med idag så kommer inte att vara densamme om 10 år eller om 20 år. Och förhoppningsvis så är du inte heller densamme. Att du faktiskt har vuxit och mognat. Och därför så förutsätter ett gott äktenskap eller ett gott parförhållande så förutsätter den beredskapen att växa och mogna. Det finns ingen parrelation som är statisk utan det är dynamisk. Och det gäller också att kunna växa med. Och nu ska jag säga något annat väldigt viktigt, så lyssna. En attityd av att det är sån här jag är, take it or leave it, så är inte mogen för en parrelation. Om du har den attityden av att det är sån här jag är, jag kommer aldrig att förändras. Så, sorry, men det är bäst för dem du har runt omkring dig att du förblir singel. En parrelation förutsätter, och den förutsätter konstant, en attityd av lärjungaskap. Där jag är villig att växa och förändras. Allt mer mot liksom, att följa Jesus och bli mer lik Kristus. Okej, vi ska skynda på här. Nummer 4 som jag vill lyfta fram idag. Myten om att det finns någon mera perfekt där ute någonstans. Och då tänker jag när man är inne i en parrelation så kan de tankarna komma. Man kan beskriva äktenskapet att det har olika faser. Vi har den här första, den här romantiska idealiserande fasen. Det är då du sitter och skriver dikter i stil med Höga visan. Sen kommer den realistiska fasen när vardagen landar. Jag menar, mannens smutsiga strumpor och kalsonger ligger på sovrumsgolven när han har åkt iväg till jobbet. Eller ni kommer för sent till kyrkan för hur många gånger för att hon aldrig blir klar med sin sminkning. Eller köksbänken svämmar över av disk och otorkade ytor men det finns ingen som vill göra någonting åt det. Eller den ena vill ha sex, den andra vill inte. Och det är inte längre så där himlastormen är fantastisk som man trodde i början. Då har du landat. Välkommen in i verkligheten. Och i själva verket så kan det vara så här att just det där som i början liksom attraherar en hos den andra. Det där som man börjar irritera sig på så småningom. Sen kommer i en del relationer ångerfasen. Det vill säga du tänker, jaha. Det var ju inte så här det skulle bli. Och så börjar du fundera och söka vägar ut. Hur ska du hitta ut ur det här som du har hamnat in i? Och tanken kommer att någonstans där ute så finns det någon som är mera perfekt. Någonstans där ute så finns den där stora kärleken som jag missade i mitt första val. Och för någon så går jakten vidare till nya marker. Eller så bestämmer du dig för att börja bygga. Och då går man in i den här uppbyggnadsfasen. När du överlåter dig till Guds tanke om att äktenskapet är ett livslångt förbund. Men där du också har din del i att det blir ett gott och att det blir ett stabilt bygge. Och du ödmjukar ditt hjärta. Du ser dig om, kanske inser att du behöver verktyg, du behöver prata med någon kunnig byggmästare, du behöver få hjälp och framförallt så behöver du söka dig nära Jesus och studera hans ritningar för liksom bygget som du eller ni är mitt upp i. Kärlek handlar om ett förbund, om vi ser till Guds ord. Och i Malaki, Gamla testamentets sista bok, Malaki kapitel 2, vers 13-14, så läser vi så här. Att Herren var vittne mellan dig och din ungdomshustru. Du har varit trolös mot henne, trots att hon är din maka, din hustru, som du ingått förbund med. Har han inte gjort dem till ett? Så det vi säger här, det är att Gud är vittne till det där äktenskapsförbundet. Det är inte bara de här vittnena, människorna som sitter där i kyrkan den här dagen. Utan himlen själv är vittne till det här förbundet. Att Gud räknar med det. Och en känd svensk präst, Olof Ätzinger, han säger så här att Bibelns sätt att se på äktenskapen så är en utmaning för den här moderna västerländska kulturens värderingar. Där äktenskap betraktas mera som ett kontraktsförhållande där vi i första hand har som uppgift att förverkliga oss själva. Att vi ser mera på äktenskapet som ett kontrakt än ett förbund. Och helt kort, skillnaden mellan ett förbund och ett kontrakt. Så kan vi väl säga att en kontrakt är en överenskommelse som har villkor. Medan ett förbund handlar om en överlåtelse. Och i ett kontrakt så har du begränsat ansvar. Vad som gäller. Men när du lovar trohet till en annan, du ingår förbund, så har du ingen aning om vad det kommer att innebära. Nöd eller lust, sjukdom eller hälsa, konkurs eller ekonomiska välsignelser, medgång, motgång. Det vet vi ingenting om den här dagen när vi står där och lovar trohet till varandra. Ett kontrakt så kan brytas om villkoren inte uppfylls. Medan ett förbund så uppfordrar, även om som sagt de här omständigheterna kan förändras. Och när du tar in den här tanken att ditt äktenskap är ett förbund, hur påverkar det din syn på de utmaningar som ni kanske går igenom? Och den här frestelsen av att kanske ge upp och lämna och gå vidare. Och nu hinner jag inte gå in på kriser och utmaningar som finns i relationer. Kanske vi hinner beröra det någon vid något senare tillfälle. Men det finns destruktiva relationer där någon dera parten far väldigt illa. Och jag vill göra det väldigt tydligt här idag. Att även om du har, eller ska vi säga att om du har ingått ett förbund, ett äktenskapsförbund, så betyder det inte det att du ska stå ut under alla förhållanden. Jag har suttit i själavårdsrummet och lyssnat till mer än en kvinna som borde ha lämnat för länge sedan. Men det är troheten till förbundet som man gav inför Gud, så håller en kvar. Och nu talar vi om väldigt destruktiva förhållanden. Och jag tänker så här att Gud instiftar ju sabbatsbudet. Och han verkligen förväntar sig att hans folk skulle hålla sabbaten och följa det här budet. Men vi vet också om att Jesus vid något tillfälle så sa han att sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten. Och jag tänker också lite av det här att äktenskapslöftet, det är till för människan, det är till för skydd, för trygghet. Men människan är inte till för löftet. Vi ska skilja på det. Och nu hinner jag inte gå in mera på det, men jag vill ändå skicka med den hälsningen. Men helt kort tillbaka till den här tanken om att det finns någon mera perfekt där ute. Och det finns det säkert. Jag tror att det finns flera som du kunde ha gift dig med. Jag är av den tanken att det finns kanske inte bara en enda som du kan leva ditt liv med. Men sen har vi ju inga garantier för att vi gör ett bättre val nästa gång. Jag läste faktiskt någon statistik från Sverige. Det här var siffror från 2013. Siffror som visar att risken för skilsmässa så ökar för varje giftermål. Det hade jag ingen aning om. Men så här såg det ut 2013 i Sverige. Att efter första äktenskapet, 4 av 10 så slutar i skilsmässa. Andra äktenskapet slutar 6 av 10 med skilsmässa. Och tredje äktenskapen slutar hela 7 av 10. Så det visar ändå på att vi många liksom tar med sig någonting av bagaget från tidigare liksom äktenskaper eller relationer. Det spiller över på nästa. Någonting ändå som vi nu kan liksom ta med i den här bilden. Men det sista som jag vill lyfta fram här idag, det är som jag kallar för myten om att Jesus fixar allt. Och det är lite av den där överandligheten, en överandlig myt som säger att bara jag gifter mig med den som Gud har tänkt, så då kommer Jesus att hjälpa mig, då blir det inga problem. Jo, Jesus kommer att hjälpa, men han kommer inte att göra ditt jobb. Utan en relation, det handlar om att kavla upp ärmarna och jobba både på sig själv och på relationen. Och du vet att det finns ingen bil, det finns inget hus som står i det oändliga utan att du vårdar och bryr dig om. Och precis detsamma gäller varje relation och varje äktenskap. Det får vara hur kristet som helst. Och där det här så... Jag ska inte säga mer om det här myten. Det skulle finnas väldigt mycket att säga om det. Och det väcker säkert en hel del frågor som jag inte kan svara på nu. Men jag vet att vi har många unga vuxna som följer våra gudstjänster. Och jag skulle vilja avsluta ändå med att ge några, ska vi säga, tips. Jag har varit gift ändå över 35 år. Och du kanske går med den här frågan att ja, vem ska jag gifta mig med? Och jag kan inte svara på den frågan, naturligtvis. Men jag kan ändå ge lite så här, ska vi säga, vägkost på vägen. Som det kan vara bra att liksom ha med i bilden. Och det första jag vill säga, någon som delar dina grundvärderingar. Någon som delar tro, drömmar, passion. Gärna några gemensamma intressen. För det är tråkigt om man sticker åt olika håll hela tiden. Men att få ha någonting som man gör gemensamt. Andra Korintherbrevet kapitel 6 och 14 så säger Paulus så här. Då han talar om relationer och äktenskap. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Och då tar han bilden från liksom när man försökte få liksom en oxe och en åsna att plöja tillsammans. Och det går inte för att de är så olika. Så det går i otakt, det blir inte någonting. Och det är den bilden som han använder här. Att man inte kan... Liksom, det kan bli så utmanande att försöka gå i takt med någon som tänker väldigt olika när det gäller tro, när det gäller såna grundläggande frågor. För det andra, någon som respekterar dig. Och för det tredje, det här som jag var inne på. Någon som har jobbat både på sin karaktär och sin personlighet. Och som är beredd att göra det. Det var någon som sa så här. Tänk på det här. Att du söker en person som inte kommer att vara en fullvuxen baby. Som blir en belastning för resten av livet. Någon som har jobbat med sig själv och är beredd att fortsätta växa. Och sen för det fjärde, att det finns en vänskap att bygga på. Jag tycker det är ganska intressant, första Moseboken 2. Det första som Bibeln lyfter fram med parförhållandet. Så det är inte passion, det är inte romantik, det är inte sexualiteten. Utan det är någonting så enkelt och vardagligt som att vi behöver hjälp. Och det var ju där Adam stod och Gud konstaterar att det är inte gott för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. Och jag vet inte om du har tänkt på vad som var Adams första uppgift och när han, liksom, när han fick problem. Han skulle ge namn åt alla djuren. Och liksom han kom ju inte långt innan namnförslagen tog slut och tålamodet tog slut. Det kan vara svårt att ge namn till och med två, tre barn. Så tänk nu då, alla fyrfota djur, alla kräldjur, alla fåglar. Och jag ser ju bara framför mig hur svetten lackar i Adams panna när han ska försöka liksom komma på några nya namn där. Och så får Eva komma in och börja skriva sina namnlistor. Så det jag vill säga med det här, underskatta inte betydelsen av vänskap och av att vara varandras hjälpare. Det är faktiskt det första som Bibeln lyfter fram. Och sen kommunikation. Ni behöver kunna prata. Det är A och O, det är början och det är slutet i en relation. Ni behöver kunna mer än att se på Netflix tillsammans. Så är det. Lyssna till ett gott råd här nu av en som har varit med. Men att se på film tillsammans, det kan vara en bra början. Om du vill ha ett tips så här nu på Alla hjärtans dag och du funderar liksom hur du ska komma till skott med en dejt, så där har du ett tips. Och så hinner du med ut på stan också, så köper du med dig en vändagsbakelse. Så blir det riktigt bra. Och så kan du göra som min man gjorde, köp med en ros också. Andra gången han kom så kom han med 2 rosor. Tredje gången han kom så kom han med 3 rosor. Lite tips här nu som jag delar med mig av gratis. Så okej, jag ska avsluta här, även om det skulle finnas så mycket mer att säga. Men Bibeln inleds med att Gud inrättar äktenskapet. Det är den här första institutionen. Adam får sin Eva. Och Bibeln slutar med att Kristus får sin brud. De här sista kapitlerna i Uppenbarelseboken. Och det säger oss någonting om äktenskapets helighet. Det här att Gud använder bilden av relationen mellan man och kvinna, så använder Gud den bilden som förebild för liksom när Kristus ska förenas med alla de som har överlåtit sig till honom. Det säger oss någonting om heligheten som Gud ser i det här förbundet. Någonting för oss att begrunda och ta med oss. En tid när äktenskapet som institution är upplösning. Och vi ser kärlek kanske mer som krav och rättighet än som en överlåtelse och ett beslut. Vi ska be. Ja, Jesus, jag tackar dig för kärlekens gåva. Jag tackar dig för att du är den stora förebilden på vad kärlek är. När du gav ditt eget liv för vår skull. Du lade ner ditt eget liv. Och jag ber Jesus den här stunden att du genom din helige ande lär oss att älska så som du har älskat. Låt oss få gå tillsammans med dig och för oss in i en ännu större likhet med dig själv. Ber i Jesu namn. Amen.